Så du är den sista dinosaurien?
Just precis, det är jag.
Vad gör du mig till? Dinosauriefru? Det värsta är att han egentligen är bäst av alla jag försökt leva med.
Jag satt i en taxi i Warszawa när telefonen ringde. Hej, det är Jan, sa telefonen. Det var kabinettssekreteraren som utrikesministerns statssekreterare kallas i Sverige. Utrikesministerns högra hand. Jag vet att du precis har kommit hem, sa han. Och så var det ju. Vi hade flyttat från Istanbul bara ett halvår tidigare. Men skulle du kunna fundera på Helsingfors? Jo då, sa jag. Visst kan jag fundera och konsultera med hustrun. Bra, sa han. Ingen av dem som har sökt jobbet har Ryssland och säkerhetspolitik. Det behöver man i Helsingfors, och det har du.
Och jag hade hunnit skaffa höns och allt, då när han fick erbjudandet om tjänsten i Helsingfors.
Jag heter Peter Eriksson och är Sveriges ambassadör i Finland.
Och jag är författaren Stina Stor.
Och vi har fått äran att göra detta sommarprat tillsammans.
Som sagt, jag hade hunnit skaffa höns och allt då när han fick erbjudandet. 5 år i Sverige. 5 år. Jo, jag hade varit som lovad de där hemmaåren. Sen så ringde Peter. Efter bara ett halvår och ville flytta utomlands igen. Vi hade inte ens packat upp alla lådor. Alltså, även om Peter jobbade nere i Stockholm, det gjorde han egentligen inte heller, utan flängde runt i hela världen på olika möten, så tänkte inte jag sitta i någon liten nervöst vitmålad lägenhet hela dagarna. Nej, jag hade slagit mig ner där jag hör hemma, i Baluliden. Byn med 3 hus i inlandet innanför Umeå. Jag grävde, byggde saker, eldade i vedspisen. Moskva hade varit tungt, minst sagt. Och Istanbul hade jag fått lämna mitt i natten, eskorterad till flygplatsen av beväpnad polis. Efter mordhot och mycket obehagligheter. Men det sparar jag till en bok någon gång. Jag behövde lite lugn. Mycket lugn. Tid att smälta de bitar av världen jag redan fått mig till livs. Men Helsingfors. Alldeles plötsligt. Jag har aldrig varit där, förklarade jag. Hemifrån Västerbotten åker man ju över till Vasa, förstås. Men Helsingfors, det ligger ju lite mer avsides. Nu hade jag varit i Finland, på platser som Kargasniemi uppe vid gränsen till Norge och söderut ända ner till Kasaböle. Alltså stället som min morfars släkt kom ifrån, mellan Kristinestad och Merikarvia. Men Helsingfors, det var ju som missat. Jag la på i örat på Peter. För hönsen och allt, ville inte prata. Han skulle vidare till Kiev och jag hade ungefär en kvart på mig att säga ja eller nej innan han klev på tåget. Det värsta var att han hade låtit så himla glad också. Så himla glad, stolt. Det var som skit alltihopa. Inte kunde jag då bara sådär säga att jag helst ville ha hästar hemma på gården igen. Eller hur viktigt det är att höra när pärlugglan börjar ropa i vårvinternatten.
Jag brukar säga att jag är den sista dinosaurien. Jag var yngst i den sista gruppen blivande diplomater som anställdes på utrikesdepartementet före Berlinmurens fall. En av de allra sista på UD som helt och hållet växte upp under kalla kriget. Det var en annan tid. Järnridån slingrade sig genom hela Europa. Öststaterna var ett begrepp som framkallade bilder av gråa människor i säckiga kläder, fula bilar och militärparader på Röda torget. Nästan alla pojkar i Sverige gjorde värnplikten på den tiden. Just jag togs ut till försvarets tolkskola. Namnet är en eufemism, en förskönande omskrivning. Först, när vi ryckte in, fick vi 3 månaders grundläggande militär utbildning. Hantera vapen, leva ute i skogen, marschera och putsa kängor. Men huvuduppgiften, det var att lära oss tala flytande ryska för att kunna förhöra krigsfångar om Sovjetunionen skulle anfalla Sverige. Halva dagarna lärde vi oss förhörsteknik, krigets lagar och Sovjetarméns materiell organisation. Resten av dagen och all övrig vaken tid pluggade vi ryska. Vanligtvis kring 200 nya glosor i veckan och så grammatik och övningar i talad ryska. Vår huvudlärare hette Sigge Lindqvist. Han hade grundat skolan över 25 år tidigare och var känd för att kunna mer än 40 språk. Men han hade en ganska sträv pedagogik. Om någon sa något fel kunde han utropa: "Vad var det för något kväkande ur okunnighetens göl?" och liknande. Varje vecka hade vi fredagsprov. 20 meningar skulle översättas från svenska till ryska och 20 meningar åt andra hållet. Om man hade mer än 15 fel blev man underkänd. Blev man underkänd 2 veckor i sträck blev man utslängd. Hälften av oss blev det, men jag klarade mig alltså igenom. Mot slutet kom UD för att rekrytera vaktmän till ambassaden i Moskva. Jag blev en av de utvalda, så i augusti 1984 flyttade jag till Sovjetunionen. Som vaktman satt man i receptionen, svarade i telefon och släppte in folk. Vi tog också emot visumansökningar och om de blev godkända förde vi in viseringen i passet. På den tiden var ett visum inte en dataprintad klisterlapp med hologram. Det var en lila stämpel man tryckte dit och fyllde i för hand med en blå kulspetspenna som det stod "Tillhör statsverket" på. Vid dagens slut kontrollerade vi att alla fönster var stängda, att alla nycklar var inlåsta som de skulle. Och sen låste vi ambassaden inifrån, drog oss tillbaka till vårt övernattningsrum och satte på larmet. Innan jag åkte till Moskva var jag inställd på att bli ingenjör. Men året på ambassaden gjorde att jag ändrade mig. Jag skulle bli diplomat.
Så du är den sista dinosaurien?
Mm.
Och eftersom vi är i Finland så är du inte bara min Peter nu, utan jag ska läsa innantill i ditt pass. Hans majestät, konungens av Sverige, utomordentlig och befullmäktig ambassadör i Helsingfors.
Fast det blir fel där.
Mm-hmm. Det är en hopplös titel.
Utomordentlig och befullmäktigade.
Befullmäktigade, okej.
Okay. Mm-hmm.
Hans majestät, konungens av Sverige, utomordentlige och befullmäktigade ambassadör i Helsingfors.
Just precis, det är jag.
Vad gör du mig till? Dinosauriefru?
Du är Sveriges ambassadris i Helsingfors.
Om regeringen vill ha något att göra med vad jag ska säga så borde de...
Ja, faktiskt ge dig lön. Du brukar påpeka det.
Redan som bokslukande liten flicka, jag läste mycket kittlande kiosklitteratur redan i lågstadiet, lärde jag mig hur den perfekte mannen skulle vara. Ni vet, hjälteklischén. Där hemma i Västerbottens små inlandskommuner var det ont om den typen. Om man inte räknar att Jonol hade en ganska snygg blanksvart epa. Men det var ju inte som samma standard. Många år senare, i Krasnojarsk, en stad i Sibirien, där jag som författare hamnat på en bokmässa efter att några av mina noveller översatts till ryska, träffade jag Peter. Jo, han hade då redan hunnit med en karriär som diplomat i både Washington, FN och Bryssel, talade 5 språk. Han kan förstås lite grekiska och latin också och har någon gång råkat läsa 1 tecken eller 2 på japanska, men inte på en nivå där han själv tycker att det ska räknas. Peter har hoppat fallskärm ur Herkulesplan, chefat över hela den stora säkerhetspolitiska enheten i Sverige, då innan den delades i 3, och besökt för mig rent mytiska platser och länder. Mött människor som jag nog tog för givet att de bara fanns i historieböcker. En framgångsrik man, jo, framgångsrik, men ensam. Ni ser, ensam som sagt. Under sina ensamma kvällar satte han sig aldrig bara och tittade på tv som en normal människa. Nej, till sent på natten satt han och spelade gitarr istället. Jag vet att det låter fiktivt. Det är ju det jag säger. Han är liksom konstigt typecastad. Fast det är alldeles sant. Han gillar djur och springer maratons. Kommer komplett med en tragisk backstory också, som hjältar ska göra. Och precis som alla andra klischémän har han, helt enligt mallen, inte tagit itu med något av sitt bagage än, vilket kan göra honom lite svår och tvär emellanåt. Men allra mest tyst. Eftersom allt det onda måste bäras ensam i tystnad enligt en urgammal manlig sed. Under de välsittande kostymerna bär Peters hud spår av misshandel som aldrig får nämnas. Utåt finns bara det bildsköna och bildade. Middagar med många bestick och kristallglasen som glittrar i kapp med lampkronorna. Vinet som flödar, festerna. Nämnde jag att han dessutom är över 190 cm lång och ganska snygg. Alltså så allmänt ansedd som snygg att han till och med tillfrågades av H&M, ni vet klädjätten, när vi träffade dem, ifall han kunde tänka sig att vara lite modell. Eller kanske någon sorts samarbete på Instagram ändå. Lång, snygg, framgångsrik, 5 språk, gitarrspel och ett sönderslitande förflutet. De dyra kostymerna. Jag kan se bokomslaget framför mig. En riktig Harlequin-roman. Min äldsta tonårsdotter, som är precis i en ålder när man tvärsäkert vet en hel del om världen, tittar på mig här om veckan och konstaterar hur absurt det är att en sån som Peter ens är gift med en sån som mig. Han är ju både den snygga och den rika, konstaterar hon krasst. Underförstått då att en man som han faktiskt skulle kunna skaffa sig något betydligt mer högkvalitativt än hennes mor. Vi kan alltså föra in även godhjärtad på listan över Peters många kvaliteter.
Planet från Moskva gick vid midnatt. Jag skulle till Krasnojarsk, en miljonstad 400 mil österut, mitt i Sibirien. De nordiska ambassaderna hade gjort en gemensam satsning på bokmässan där och jag skulle komma dit och skänka lite glans. Det är en ganska vanlig uppgift som ambassadör att hålla ett öppningsanförande på en konstutställning, en konsert, filmfestival eller som i det här fallet ett litteraturevenemang. Från Sverige skulle det litterära stjärnskottet Stina Stor medverka. Hon hade gjort sensation med sina noveller, delvis skrivna på västerbottnisk dialekt, och hade fått alla tänkbara litterära priser. Sveriges Radios novellpris, Katapultpriset, Borås Tidnings debutantpris. Hennes bok Bli som folk var den första novellsamling någonsin som hade nominerats till Augustpriset. Och motiveringen var: Bli som folk är inget mindre än en förnyelse av den svenska novellkonsten. Mitt kulturråd Stefan Ingvarsson var mycket nöjd över att han lyckats locka henne ända till Sibirien. Det var som sagt en ganska lång flygning och med tidsskillnaden hade det inte blivit mycket till natt. Så när jag kom fram checkade jag in på hotellet som låg precis vid mässan och tog en dusch. Det var så skönt så jag lät det övergå i ett bad. Sen vaknade jag med ett ryck och insåg att jag höll på att missa det första svenska framträdandet. Fick snabbt på mig min mörka kostym och skyndade ner. När jag kom ut ur hissen i foajén såg jag Stefan tillsammans med en rödblond ung dam som visade sig vara den berömda författaren. Jag stammade fram en ursäkt över att jag missat hennes framträdande och erkände att jag råkat somna i badet. Hon såg mig stint i ögonen och sa: Brukar du försöka få alla unga kvinnor du träffar för första gången att föreställa sig hur du ser ut naken? Jag rodnade ända upp till hårfästet. I mina kretsar skulle ingen våga säga något sånt, kanske allra minst till en ambassadör. I Ryssland hade jag vant mig vid att «Varse privatskajitelstva», «Ers excellens», var det normala tilltalet när man hälsade på mig. Men det var väldigt Stina, skulle jag lära mig, den där frispråkigheten. Under åren sedan dess har jag nämligen sett henne och hört henne avbryta folk som jag själv aldrig skulle avbryta. Skämta med människor som man helt enkelt inte börjar skämta med. Och ibland har hon fått in oss båda i rum och sammanhang som, även för en ganska upphöjd diplomat, skulle kunna anses som låsta och helt omöjliga att få ta del av.
Min första inblick i hur en ambassad fungerade var också just i Moskva. På den punkten har du, så att säga, varit min inkörsport. Jag kan inte säga att jag någonsin innan det funderade på vad diplomater gjorde eller ens att de fanns. Men så dundrade du in i min tillvaro. Jag googlade vad en mottagning var samma dag som det skulle vara en hemma hos oss. För det var så självklart för dig att du helt enkelt inte kunde förklara. En sån självklarhet, tyckte du. Det fanns inga ord. Det blev inte så bra i Moskva kanske, för jag kraschade. Orkade egentligen inte alls med och blev inlagd på psykiatrin där. Men det var ju alla trakasserierna också. Som den gången då de där poliserna framför grindarna bara vägra släppa in mig till du kom ut och skällde på dem. Och det var inte som att du hade tid genast. Du satt på ett sånt där hemligt möte där ni inte hade telefonerna med er. Men de tyckte väl att det var kul med den där makten.
Jo, jag minns. Det var elakt av dem. Jag trodde verkligen att om jag kunde ge dig hela världen, att jag skulle kunna bota dig från dina depressioner om jag bara skämde bort dig nog. Visade dig allt fint som du hade missat. Du fick gå på många fina restauranger, men det gick aldrig som jag hade tänkt det. Jag släppte med dig till New York och Kairo, Rom, Paris, överallt. Men du orkade aldrig med min idé om semester. Alla scheman överallt som skulle ses och ätas och shoppas. Du ville bara ha skogen och få vara i fred egentligen.
Så du lärde dig det till slut ändå?
Ja, tydligen.
Det tog tid för mig med att förstå det där med skogen. I tonåren drömde jag intensivt om att lämna hålan jag kom ifrån och göra allt det där. Allt det storslagna och romantiska jag väl hade sett i någon film eller läst om. Men jag mår inte så bra av det.
Mm. Jag kommer ihåg första gången jag kom till ditt hem i Baloliden, där i Västerbotten. Och du tog mig runt ägorna. Hur du kunde se var älgen gått och ätit och legat. Myrstigar, bäverrutschbanor och rävgryt. Och visade för mig som möjligen kunde begripa om du pekade och förklarade tydligt. Och jag ansträngde mig till det yttersta för att se. Och du vet ju verkligen var gäddorna står. Det är inte bara naturen du förstår dig på ett sätt som jag inte gör. Du har också en människokännedom, en förmåga att läsa människor och sociala situationer som jag inte alls har på samma sätt.
Vi är ett himla omaka par, va? Hur tänkte de egentligen här i radiohuset när de kom på att vi skulle sommarprata tillsammans?
Du menar att det här sommarpratet kan resultera i att du tar ditt förnuft till fånga och lämnar mig för din mentala hälsas skull nu?
Eller att du inser att dotera min har alldeles rätt. Du skulle ju verkligen kunna byta upp dig till något snofsigare i fruväg.
Nej, det går inte, Stina. Jag har haft förmånen att få kalla Moskva, Bryssel, Washington, New York och Istanbul för hemma. Även om man som diplomat innerst inne vet att tiden i en ny stad är ändlig, så måste man, för att inte bli galen, bete sig som om man ska stanna för alltid. Så man packar ner alla sina möbler och saker och flyttar dem till någon helt annan plats på jorden och försöker återskapa ett hem. Ibland är det ett mindre palats i Istanbul med utsikt över Bosporen. Ibland en lägenhet runt hörnet från Guggenheim Museum där kvällspromenaden med hunden går runt reservoaren i Central Park och Midtowns silhuett i fonden på andra sidan vattnet. Konstigt nog går det ganska snabbt att rota sig. Och några år senare så gör det alltid lika ont att dra upp rötterna, ta smärtsamma farväl och sen omplantera sig i en ny mylla med en liten bit av det gamla kvar någonstans i sitt inre. Att vara diplomat har gett mig möjlighet att träffa människor som jag aldrig annars skulle kommit ens i närheten av. Att sitta med när kronprinsessan Victoria diskuterar världspolitik över te med president Stubb, eller olika statsministrars samtal med president Bush eller Putin, eller mina egna möten med demokratikämpar som Vladimir Kara-Murza och Ilja Yashin, som först sattes i fängelse och sen kastades ut ur Ryssland mot sin vilja i utbyte mot spioner och mördare. Och alla fantastiska människor som arbetar ideellt för saker de tror på utan att bli berömda. Företagare, forskare, journalister och kulturutövare, politiker och tjänstemän, eldsjälar av alla möjliga slag. Det är otroligt stimulerande. Jag har också råkat befinna mig på platser där världshistorien tagit en ny vändning. Jag bevittnade från första parkett när Sovjetunionen blev Ryssland. Jag var på Lubjanka-torget framför KGB-högkvarteret den 22 augusti 1991 och jublade tillsammans med tiotusentals andra när den enorma statyn av KGBs grundare Felix Dzerzhinsky lyftes ner av en jättekran och lades på en lastbil och kördes iväg. Där och då kände vi nog allihop att det fanns ett nytt hopp att förtryck skulle ersättas av frihet, diktatur blir demokrati, fattigdom blir välstånd. Och under många år såg det ut som om detta skulle förverkligas, om än inte alldeles rätlinjigt och enkelt. 20 år senare flyttade jag till Washington, som det skulle visa sig några veckor före 9/11. Den morgonen var jag på väg till jobbet i min röda Volvo 850 när jag hörde på radion att ett sportflygplan hade flugit in i World Trade Center i New York. När jag kom upp på ambassaden och berättade för en kollega så satt hon på en liten tv och vi såg att det i själva verket var ett stort trafikflygplan som kraschade in i tornet med en eldboll. Och några minuter senare såg vi ett plan flyga in i det andra tornet. Jag sprang upp till min chef Jan Eliasson och berättade vad som hände. Vi fick igång en större tv och stod mållösa och tittade på branden i New York. Just då fanns det fortfarande 5000 flygplan i luften över USA. Vi hade sett det otänkbara hända. När det nu inte längre var otänkbart, hur många fler plan bland de där 5000 var på väg för att krascha in någonstans? 1, 5, 10. Vi stod där och försökte greppa vad som pågick när plötsligt ett plan kraschade in i Pentagon också. Det var så nära att vi kunde se röken från kontoret. Och sen, i direkt sändning framför våra ögon, kollapsade ett av tornen i New York. Och sen det andra. Det var en fruktansvärd dag. Den 11 september råkade vara min födelsedag. Firandet blev lite dämpat då, 2001. Och i flera år framåt var det en tung dag som inte lämpade sig för glädjeyttringar. Den dagen fanns det inte mycket kvar av det hopp vi hade känt i Moskva 20 år tidigare. Jag heter Peter Eriksson och är Sveriges ambassadör i Finland. Jag sammanpratar tillsammans med min hustru, författaren Stina Stor.
Ett av mina bästa diplomatminnen, ändå den där julaftonen jag fick tillbringa med barnen i det ökända Silivri-fängelset utanför Istanbul.
Va? Är det så du tänker berätta det? Du kan ge folk fel idé.
Okej, vi gör så här då. Mm. Det hände sig vid den tiden, år 2019, när Peter tjänstgjorde i Turkiet, att en rättegång ganska plötsligt blev inplanerad just på julaftonen.
Ja, när alla andra övervakande diplomater åker hem.
Underlig slump det där, va?
Mm, någon slump var det ju förstås inte. Den åtalade Osman Kavala var affärsman, men han la mycket av sin förmögenhet på att stödja kultur och utbildning för fattiga barn och minoriteter, som armenier och kurder. Han stod åtalad för att ha försökt störta regeringen och statsskicket. Bara några veckor tidigare hade Europadomstolen för mänskliga rättigheter slagit fast att det inte fanns några bevis för att han hade begått något brottsligt, och de krävde att han skulle friges omedelbart.
Vi hade småflickorna hos oss. De var 8 och 9 och ägnade mesta av sitt jullov åt att namnge precis alla gatkatter som dök upp i trädgården. Du behövde iväg för att övervaka rättegången. Men räckte det? Jag borde ju följa med. Så gles som det skulle vara i diplomatbänkarna kunde det ju se ut som att ingen brydde sig. Lösningen? Efter ett ganska intressant samtal med flickorna om hur en rättsstat egentligen ska fungera blev att vi åkte allihop. Flickorna hade sina julklappsböcker med sig och hade fått välja vilka kläder de skulle ha alldeles själva. Vilket i Lillans fall blev en röd klänning med spetsar och volanger. Det var ju ändå som jul. När vi kom fram var det fullt av poliser i svarta rustningar och automatvapen som bars väl synliga.
Medan vi väntade på att rättegången skulle börja så pratade jag med Kavalas hustru Aisha. Hon berättade hur hon fick träffa sin man en timme i veckan på varsin sida av en glasskiva. Osman fick inte lov att ta med sig något till mötet så han brukade skriva på armen vad han skulle komma ihåg och berätta.
Jag minns. Flickorna läste. Jag satt och höll på med mina anteckningar. Skrev ner hur allting var. Rättssalen är en arena med plats för mer publik än en pampig teatersalong. Precis som i Colosseum i Rom är entrén, den för gladiatorerna och vilddjuren, en öppning underifrån, mitt i rummet. Så förs fångar in för rättegång och tillbaka till cellerna efteråt. Det skrev jag. Jag har kvar skissen jag gjorde också.
Mm. Kavala såg oss, fast först när han fördes ut. Men då vinkade han. Under de följande åren i Turkiet var det en sak som många människor tog upp med mig, att vi haft med oss barnen dit. Det var mycket uppskattat. Och förstås din idé, som alla mer oväntade diplomatiska drag. Jag står väl mer för de väntade, kanske.
Det var egentligen en alldeles utmärkt julafton. Mycket bättre än att lämna flickorna sittande ensamma hemma.
Jag håller med. Nu sitter vår vän Ekrem İmamoğlu i Silivri, han med. Han har 2 gånger valts till borgmästare av Istanbuls 16 miljoner invånare. Och den svenska journalisten Joakim Medin är också i Silivri. Vi hoppas verkligen att han har blivit frigiven när det här sänds.
Det gäller förstås Ekrem och Osman med.
Ja, det är klart. När vi kom hem den kvällen behövde vi nog alla skaka av oss dagens upplevelser lite. I min telefon har jag en film där flickorna och du skuttar runt till Lily Allen och sjunger med för full hals.
De flesta 60-plussare har ju liksom ändå slagit sig till ro lite grann. Men inte min stiliga make. Absolut inte. Pampiga ser bostäderna förstås ut. Men i palatset i Istanbul regnar in i flera rum. Och här i Helsingfors har innertaket mellan tv-rum och köket fallit in i tegelstenstora bitar nu precis när vi börjar komma i ordning. Det finns heller ingen ytterdörr att stänga mellan vårt sovrum och fästena nedanför. Bara en öppen trappa. Glömmer jag av mig och sjunger i duschen hörs varenda falsk ton dit ner. Hem blir det ju som aldrig. Det är ingen idé att tapetsera eller ens att skaffa växter. Att planera för framtiden, bygga något eller ens försöka lita på att man kan få sova i sin egen säng. Jo, det har faktiskt hänt att du planerat in så stora tillställningar att både du och jag och vår lilla hund har behövt bo på hotell för att ge plats. Att bo på sin makes arbetsplats är ett elände på många sätt. Jag har ibland råkat bli vän med någon anställd. Sen avskedas de av min man. Sånt skapar lite grus i maskineriet. Både vänskapsmässigt och äktenskapligt. Det enda jag riktigt uppskattade med ambassaden i Moskva, det var att det fanns en bastu i källaren på ambassadörsresidenset. Jo, så när Peter plötsligt ville till Helsingfors förhörde jag mig med honom om det fanns bastu. Absolut, sa du. det gjorde i alla fall att det plötsliga uppbrottet kändes lite lättare att bära. Tyvärr gick det inte att se någon bastu när jag kom hit. För den våningen höll på att renoveras och sen, många månader senare, när den väl var färdig och jag till slut får se den, så har bastun sin dörr rakt in från ett konferensrum nere på kontoret. Alltså det där fikarummet med finklädda sekreterare och försvarsattachéer i. Och jag tror faktiskt inte ens att mitt passerkort fungerar så jag kan komma in dit. Någon lögn var det väl inte precis att den finns, bastun, i huset. Men det var ganska tydligt att det inte var mig den fanns till för. Och absolut inte under kontorstid. Fast inte jobbar de bara kontorstid heller. Jag stod där och tittade på glasdörren in till lavarna. Och mitt på det rökfärgade glaset hade någon, kanske en av byggarna, tejpat upp en bild av grabbarna i gruppen Kai, vars förmåga att knyta samman våra länder visat sig vara bra mycket effektivare än någonting de välstrukna damerna och herrarna på det där kontoret någonsin kommer lyckas få till, trots alla sina övertidstimmar.
Finns det ingen del av mitt yrke som du har respekt för?
För att uttrycka mig lite odiplomatiskt då. I sämre länder, när du stöttade olika grupper som jobbade för mänskliga rättigheter eller yttrandefrihet. När du hjälpte dem i oppositionen som behövde lämna Ryssland, så där i sista stunden innan de skulle fängslas. Sånt gillade jag. Då var jag med när du var lite av en hjälte. Men i Finland behövs du inte särskilt mycket. Du agerar någon slags världshusvärd. Här på ambassaden, minglar och minglar, är med när kungligheter eller politiker kommer till Helsingfors, hämtar folk vid flygplatsen hela tiden.
Jo, det ingår liksom i jobbet. Och det har de rätt till som ministrar och kungligheter. Men det är också viktigt för mig att få tillfälle att berätta om Finland och prata om samarbetet mellan våra länder på just deras område, vad nu det kan vara.
Du satt och skrev en lång debattartikel, en natt mellan två arbetsdagar. Sen publicerades den i utrikesministerns namn, som om du inte ens fanns. Och det är helt normalt för dig.
Ja, jag är tjänsteman, byråkrat. Och förresten så är jag inte säker på att just den artikeln publicerades överhuvudtaget. Men det är så det går till, ja. Det jag skrivit som jag är mest stolt över hade förresten bara 3 mottagare. Och jag såg personligen till att hålla det riktigt, riktigt hemligt i över ett decennium också. Som säkerhetspolitisk chef rekommenderade jag nämligen regeringen att Sverige skulle gå med i NATO redan efter Rysslands illegala annektering av Krim 2014. I dessa dagar, när Ukraina tappert försvarat sin självständighet mot den fullskaliga ryska aggressionen i över 3 år, handlade det mycket om att påminna alla om att Ryssland på inget sätt är oövervinneligt. Finland, om någon, vet förstås det. Men många misstar storlek för makt och styrka. Jag brukar påminna om att Ryssland till ytan är 38 gånger större än Sverige och har en befolkning som är 14 gånger Sveriges. Men Rysslands ekonomi är faktiskt bara dubbelt så stor. Det finns ingen anledning att vi i EU och NATO inte skulle kunna ge Ukraina tillräckligt mycket stöd för att landet ska kunna besegra Ryssland. Hur man än räknar är Europas ekonomi mer än 10 gånger större än Rysslands. Vi är över 500 miljoner människor. Ryssland bara 140. Och vi vet att Ukraina kämpar även för vår frihet.
Aldrig hört dig säga det där på en sån där mingelmottagning faktiskt.
Nej, det gör sig kanske bättre på middagar eller sommarprat.
Förstås. Vet du, det påstås att någon finsk författare ska ha sagt, eller skrivit kanske, något i stil med att det grundläggande problemet med Ryssland är dess läge. Och att det vore bättre om landet var någon annans granne. Sverige skulle till exempel vara en idealisk kandidat. Och att döma av hur många gånger ryssarna själva har försökt få just det att hända, verkar Moskva var av samma uppfattning.
Det där är ingen seriös säkerhetspolitisk analys, Stina.
Nej, men då är jag inte diplomat heller. Jag är Stina Stor, författare och ambassadris med rötter i Finland.
Och jag är Peter Eriksson, Sveriges ambassadör i Finland.
Tack för att ni har lyssnat på vårat sommarprogram.
Tack.
Dagens sommarpratare var den svenska diplomaten Peter Eriksson och författaren Stina Stor, redaktör Charlotte Winberg. Efter att programmet spelades in släpptes den svenska journalisten Joakim Medin. Osman Kavala och Ekrem Imamoglu sitter fortfarande fängslade. Sommarpraten görs av Parad Media för svenska Yle.